Jesus ses i härlighet, att Mose och Elia är där och att Gud fader själv är närvarande i ett moln och att Gud far i himlen själv med sin egen röst bekräftar Jesus Kristus. Och vi ska också se varför Guds rike inte kom i sin fullhet där och då, även om Jesus var Guds messias, den smörjde kungen. Och vi ska börja med att läsa ifrån Matteus 17, 1-3, 13. Och ni hittar det på sidan 706 i den här bibeln, och i den lilla Nya testamentet hittar ni på sidan 44. För dem som vill hänga med. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde upp dem upp på ett högt berg för att vara ensamma med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyser som solen och hans kläder blir vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det följde ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: Stig upp och var inte förskräckta. Och när de stod upp såg de ingen utom Jesus. På vägen ner från berget befallde Jesus dem: Tala inte om för någon vad ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas idag. Att vi får samlas här. Att vi får läsa ditt ord. Att vi får söka ditt ansikte. Tack för att du är närvarande här just idag med din helige ande. Att du har tagit din plats i oss som tror på dig med din helige ande i våra hjärtan. Kom nu Herre och uppenbara för oss ditt ord och verka genom din helige ande på våra tankar och sinnen och vårt hjärta. Och jag ber Herre att du förvandlar oss. Förvandla oss Herre. Det kan vi inte göra själva. Men du kan förvandla oss. Du kan uppenbara dig för oss. Och jag ber att det här ska få vara en dag när vi får se Jesus Kristus, din son, uppenbarad för oss som vår frälsare och Herre. Låt det få ske genom ditt ord och din helige ande. Amen. Detta hände medan Jesus vandrade här på jorden. Och det var sex dagar efter att Petrus hade bekänt Jesus och Jesus hade bekräftat Petrus bekännelse. Det kan vi läsa om i kapitlet innan i Matteus 16, vers 15 och 16. 15-17. Där säger Jesus så här till lärjungarna. Han sa det till dem: Och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa det till honom: Salig är du, Simon, Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Och det var en av sex dagar efter att Jesus hade förbjudit lärjungarna att tala om för folket att han var Messias. Det står senare i vers 20 i kapitel 16. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Och det var också efter att 6 dagar efter att Jesus hade börjat tala om sin död. I vers 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå upp till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärde, och att han måste dödas och på 3:e dagen uppväckas. Och även några dagar, 6 dagar efter att han hade lovat att några av dem skulle få se honom i hans rike. I vers 28 står det: amen säger jag er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Och då kommer vi in i det här sammanhanget där vi är. I den texten vi har läst tillsammans. 6 dagar hade gått sedan Petrus för lärjungarnas räkning hade bekänt att Jesus var Messias. Och nu skulle Jesus uppfylla löftet att några av lärjungarna skulle få se honom, människosonen, i hans rike. Jesus tar med sig sina 3 närmaste lärjungar, Petrus, Jakob och Johannes. Samma 3 som var med honom när han uppväckte synagogsföreståndarens dotter. Och samma 3 som också kommer att vara med honom i Getsemane, hans närmaste. Och dessa 3 skulle vara vittnen. Och att det är just 3 är troligen för att det skulle vara bekräftat. Som det står i Gamla testamentet ifrån 5:e Mosebok. I 19 och 15. Det står det så här: det är inte nog med att om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller synd, vilken synd han än har begått. Efter 2 eller 3 vittnens utsago ska varje sak avgöras. Och de var 3 för att bekräfta sanningen i vad de fick vara med om. Och Jesus tar med dem högt upp på ett berg i enskildhet. Och då händer det. Jesus förvandlas inför deras ansikten. Får de se Jesus i härlighet. Med ett ansikte som lyser som solen. Och kläder vita som ljuset. De får se Jesus i sitt rike. De får se en del av den härlighet Jesus hade innan han kom till jorden och blev människa. Och de får se en del av den härlighet Jesus kommer att komma tillbaka i när han kommer igen. Och detta är den första bekräftelsen på att Jesus är Messias, Guds son, i det här stället. De får se Jesus i härlighet, strålande, underbar. Men se, det är inte nog med det. Utan lärjungarna får även se hur Mose och Elia, de pratar med Jesus. Dessa 2 giganter. Mose som hade fört folket ut i Egypten genom öknen, som hade tagit emot lagen, en av Israels stora befriare. Mose som själv hade fått möta Gud på berget Sinai. Och en av de gångerna kan vi läsa om i Andra Mosebok 34, vers 4-7. Mose högg ut 2 stentavlor, likadana som de förra, och tidigt följande morgon gick han upp på berget Sinai, så som Herren hade befallt honom. Och han tog med de 2 stentavlorna. Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära en torv till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sent i vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och som förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen och barnbarnen, ja, 3:e och 4:e släktled. Och Elia, som kallades kallade Israel tillbaka till omvändelse, som konfronterade Baals profeterna på Karmel och vann. Elia som också själv fick möta Gud på berget Horeb. Det läser vi om i första kungaboken 19. I vers 11-13. Och Herren sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där, och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ett ljud av en svag susning. Så snart Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: vad gör du här, Elia? Dessa två som tillsammans representerar hela Gamla testamentet. Mose som representerar lagen och Elia som representerar profeterna. De bekräftar båda två med sin närvaro och sitt samtal med Jesus att Jesus är Messias, profeten som skulle komma, som Mose hade utlovat, och kungen som skulle komma, som profeterna hade profeterat om och utlovat. Och helt hänförda av vad de får med om, så säger Petrus till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Ja, det var gott. Och det är underbart för lärjungarna att vara där med Jesus och se sina två största förebilder. Helt klart vill man fortsätta att vara där och göra det hela mer permanent genom att bygga en hydda åt var och en av dem. Så stora storheter som Jesus, Mose och Elia. Men se, medan Petrus talade till Jesus, så sänker sig ett skinande moln ner över dem. Och även detta bekräftar tydligt vem Jesus är. Vi ska läsa två tillfällen när Guds närvaro uppenbarades i ett moln. Det första är från Andra Mosebok, kapitel 40 och vers 34. Då övertäckte månskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och sen hoppar vi till första kungaboken, kapitel 8 och vers 10. Och det hände när prästen gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet, så att prästen inte kunde stå där och göra tjänst på grund av molnet. Till Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Här ser vi hur Gud tar plats med sin närvaro i tabernaklet, tältet där Israels folk tillbad Gud, och senare i templet som de byggde för att tillbe Gud. Tältet och templet var Guds närvaro bland folket. Men här är inte längre något tält eller tempel, utan en person, Jesus Kristus. Gud själv närvarande och vandrande bland sitt folk. Gud själv bodde bland människorna. Och Gud Fader i himlen själv bekräftar att Jesus Kristus är hans son, Messias, genom sin närvaro där. Men se, för att det inte ska råda något som helst tvivel om vem Jesus är, så talar Gud far själv ut ur molnet. Gud själv talar till lärjungarna. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Jesus är Guds son, den älskade. Och Gud fader är glad i Jesus. Jesus är verkligen Messias, Guds son, Guds älskade son, som Gud har sin glädje i. Det skulle inte kunna understrykas tydligare. Och detta är inte första gången Gud far låter sin röst höras av människor för att visa på vem Jesus är. Det hände också när Jesus döptes av Johannes. Det står det i Matteus 3:17. Och en röst från himlen sade: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och sen uppmanar Gud lärjungarna att lyssna till Jesus. Guds son, Messias, sänd till världen för att frälsa människor. Ja, honom ska vi lyssna till. Nu som då. För att han är världens frälsare. Och när molnet kommer och rösten talar, kan lärjungarna bara göra en sak. De faller ner och fruktar. Så stor är Guds härlighet. Så underbar och förskräcklig, förfärande är Guds närvaro. Att människan inte kan göra annat än att falla ner inför honom. Hela universums skapare, alltings upphov, alltings herre och Gud. Och de fruktar inte lite, utan mycket. För Gud är inte lite stor och lite värd vår fruktan, utan oändligt mycket större än vi kan förstå och greppa. Och det finns en god och sund fruktan för Gud. En respekt som kommer av att vi inser och förstår i våra hjärtan att Gud är verklig och att han är överallt, högre än allt, större och mäktigare än vi någonsin kan fatta. I ett möte med Gud som lärjungarna hade kan man inte annat. Vi ser det gång och på gång i Bibeln, hur när människor möter Guds närvaro och Guds härlighet så faller de mållöst ner. För Guds närvaro är så respektingivande. Men även om vi inte mött Gud så, gör vi vist i att hysa en oändlig respekt för Gud. Att ha en sund gudsfruktan. För han är hela universums skapare och Gud. Han är den som har allt i sin hand. Och när Petrus, Jakob och Johannes ligger där med sina ansikten mot marken i stark fruktan, kommer Jesus nära dem. Jesus rör vid dem. Jesu omsorg är så stor. Han håller sig inte på avstånd och pratar med dem. Han kommer nära. Han rör vid dem. Och han stöttar dem, styrker dem och ingjuter mod. Jesus talar till dem: stå upp, var inte rädda, var inte förskräckta. De lyfter sina ögon och ser nu ingen utom Jesus. Mose och Elia är borta. Molnet har lämnat. och de ser den som allting pekar mot. Jesus. Ingen annan. Och Jesus, Guds son, han är den som vi ska blicka upp mot. Som vi ska fästa blicken på. Och med honom behöver vi inte vara rädda. Och vi kan ha en gudsfruktan och samtidigt inte behöva vara förskräckta eller rädda. Det är lite som att ha respekt eller lite fruktan för polisen. Men inte behöva vara, man inte ska behöva vara rädd för polisen så länge man inte gjort ett brott. Lite så, fast oändligt mycket mer. Vi har en respekt och en fruktan för Gud. För att han är så stor och så underbar. Men samtidigt har vi en oändlig trygghet. För vi har Jesus Kristus. Vi har en trygghet i vem han är. I vad han har gjort. Det är vår trygghet. Då kan vi både ha respekt och fruktan för Gud. Och samtidigt vara trygga. För Jesus Kristus är vårt hopp. Vår frälsare. Vår Gud. Som har dött och levt för vår skull. Varför kom då inte riket där direkt? När Jesus var där. Han som var kungen och Messias. Det är det de pratar om här. Senare när de går ner från berget. Den härliga uppenbarelsen får ett slut. Och Jesus och lärjungar går ner från berget tillsammans. Och då befaller han dem att inte tala om för någon vad som har hänt. Vad de har varit med om. Förrän han har uppstått från de döda. Och det är något liknande gjorde Jesus några dagar tidigare. När han befallde dem att de inte skulle börja säga att han var Messias. Men lärjungarna förstår fortfarande inte. Varför ska Jesus behöva dö? Hade inte deras skriftlärda sagt att Elia först skulle komma och ställa allt till rätta och sen skulle Messias komma och upprätta Guds rike på jorden? Och de får inte ha bakfoten. De är inte ute och cyklar, de här skriftlärda. Det står i sista profeten i Gamla testamentet, hos Malaki. Och Malaki säger så här i kapitel 4 och vers 5. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Och om Jesus nu var Messias, Guds son, varför ska han inte fixa allt, ställa allting till rätta direkt? Varför inte Guds rike direkt med all dess härlighet? De hade ju sett en del av den härligheten och fått smaka på den del av det här. Och om Jesus var Messias, skulle inte Elia komma först och förbereda? Och Jesus svarar, jo visst skulle Elia komma först. Men han hade redan kommit. Och både lärjungarna och folket hade missat vem han var. Och istället hade Elia fått lida och förkastas av folket. Som inte kände igen honom. Och de gjorde med honom som de ville. Och människosonen, Messias, Jesus, skulle på samma sätt få lida genom människorna. Som missade vem han var. Då förstod lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes, att Jesus pratade om Johannes döparen. Johannes döparen hade kommit i Elias ande och manat folket till omvändelse. Men de hade bara lyssnat på honom en tid. Och sen hade Johannes dödats. Messias första ankomst var inte den som folket och lärjungarna väntat. Det var inte den härliga uppenbarelsen som ingen kunde missa eller förneka. Visst fick de här tre se det, men inte alla. Det upprättades inte Guds rike i dess fullhet på jorden. Och istället var Messias den lidande tjänaren som folket missade som led för folket, som dog för folket. Guds plan var verkligen främmande för människor. Trots att Gud själv hade låtit sina profeter tala om det. Och Guds plan är fortfarande svår för människor att förstå. Guds plan är en dårskap för människor. Men för oss som tror är det Guds frälsning, Guds visdom, Guds kraft. För vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, som kom till jorden, som levde för oss, som dog för våra synder på korset. I honom finns frälsningen. Och när Petrus långt senare talar om upplevelsen på berget, efter att Jesus har uppstått och han vittnar om vad som hände, då säger han så här. Kan vi läsa om i andra Petrusbrevet. Långt bak i Bibeln. I andra Petrusbrevet. Kapitel 1, vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Till han blev av Gud faders ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Ja, låt oss hålla fast vid ordet, vid Guds ord, som ett ljus som får lysa upp vår värld mitt i all hopplöshet och allt mörker. Och som får lysa upp våra hjärtan mitt i vårt missmod och nöd. Tills vi får möta vår Herre Jesus Kristus igen. För han kommer tillbaka. Och nu ska vi be. Herre Gud, tack. Tack. Tack för den här dagen. Tack att du Gud sände Jesus Kristus, din enda son, till vår jord för att frälsa oss människor. Tack för din frälsning. Tack för din nåd. Och jag ber Herre att du för våra sinnen, för våra hjärtan kommer och uppenbarar Jesu Kristi härlighet och vem han är i sanning för våra hjärtan. Så som du gjorde för Petrus och Jakob och Johannes. Låt oss förstå och låt det få förvandla våra liv. Att Jesus Kristus är Messias. Att Jesus Kristus är Guds son. Herrarnas herre och konungarnas konung. Uppenbara Jesus Kristus för oss. Och låt oss idag få ett sådant möte med dig. Att det förvandlar resten av våra liv. Har vi redan tro på dig? Låt oss få en större tro. En större trygghet i vem du är. Vem Jesus Kristus är. Låt vår trygghet få växa. Och låt oss få bäva över din storhet. Inte i en förskräckelse som paralyserar oss. Men i en sund och god fruktan för dig. För att du är stor och härlig och alltings skapare. Och låt oss och ge oss samtidigt få en sån stor trygghet i Jesus Kristus. Att vi inte är rädda för någonting. För att vi har Jesus Kristus som vår frälsare och herre. Han som själv är Gud. Han som dött för oss. Han som levt för oss. Han som nu sitter i himlen och ber för oss. och ge oss ett mod att möta vad som än kommer. Ett mod som kommer ifrån dig. Kom och verka nu i våra hjärtan, i våra tankar och sinnen med din heliga ande och förvandla våra liv. Förvandla vårt land och uppenbara Jesus Kristus för människor. Låt människor få upptäcka vem man är här i Älvsbyn, i Vistres, i Gammelstad, i Norrfjärden, i Norrbotten, i Norrland, i Sverige och i resten av den värld vi lever i. Kom uppenbara vem Jesus Kristus är. Och vi längtar och vi är tacksamma för att du kommer tillbaka. Tack att vi lever i det hoppet. Inte ett hopp på regering och riksdag eller på pengar eller fred här på jorden, utan ett hopp i Kristus Jesus. Tack att vi har det hoppet. Amen.